Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv. Detta är titeln på en bok som kom ut nu i dagarna. Det är en bok som samlar 11 författare kring temat reformationen. En av bokens författare och redaktör är jesuitpater Fredrik Heiding som är med mig idag. Välkommen.
Tack så mycket.
Doften av rykande vekar. Berätta, hur föddes tanken på denna bok?
Ja, den föddes för drygt 2 år sedan då vi på Newman-institutet där Magnus Nyman och jag arbetade så framför oss att det skulle komma till 500-årsminnet av reformationen, och då ville vi försöka samla några skribenter för att belysa reformationen. Någonting som också stimulerade oss att försöka åstadkomma en bok var att det fanns ett annat minne då, nämligen 850-årsjubileet av Uppsala stift, eller man kan rätt sagt säga av kyrkan i Sverige. Och då presenterades den historien på ett sätt som vi kanske hade lite annorlunda syn på, nämligen det presenterades som att det fanns en slags smidig kontinuitet från Stefan av Alvastra och sen 850 år framåt i tiden utan några hänsynstagande till stora förändringar under 1500-talet. Alltså en slags smidig övergång från den medeltida kyrkan i Sverige till kyrkan så som den är idag. Det var lite grann i de debatterna som också utlöstes efter 850-årsjubileet som vi såg att ja, men kan man inte presentera kyrkohistorien på ett annorlunda sätt.
Boken beskriver reformationen som en kulturrevolution mot folkets vilja. Förklara.
Med kulturrevolution, det är ett ord som några andra historiker också har använt, så att vi är inte helt unika med den termen. Men vi har valt det begreppet därför att vi vill markera att det är en stor omvandling av samhället som skulle kunna jämföras med när Sverige kristnas, alltså när Sverige går från att vara en hednisk religion som präglar samhället till att bli kristen. Och så kan man nu i vår tid hävda att sekulariseringen och eller nu blir ett postsekulärt samhälle, att det är också en stor förändring i människors mentalitet och livsåskådning och föreställningar. Då menar vi, om man tittar överblickar 1000 år i Nordens historia, så är den omvandling, förändring som äger rum på 1500- och 1600-talet så stor så att det präglar hur människor agerar, vad man ser i samhället. Jag tänker på att det fanns vägkors längs vägarna, till exempel de avlägsnas i samband med reformationen, och det är ett exempel på flera där landskapet förändras så till att det finns inte längre några krucifix längs vägarna där människor promenerar då. Och det är likadant att det är sådana här källor, alltså vattenkällor som var sammankopplade med helgon, att man placerade så här stenar över dem och täppte till dessa källor. Så att det är också ett sätt att se att det finns de här konkreta föremålen och så vidare i landskapet som då avlägsnas. Så det var ett sätt att komma in i detta samtalsämne som vi är nu, nämligen att vi har en stor förändring som måste vara påtaglig för människor. Det finns andra exempel. Man har Kristi kropp som man delar i nattvarden i mässan, att den förvaras då i tabernaklet och att man kan gå med den konsekrerade hostian i sjukkommunion till de som inte har möjlighet att ta sig till mässan. Och det gjorde man då på medeltiden, och man gick i en sakramentsprocession med en monstrans tydligt för det som alla kunde se då i socknen, byn där man bodde, att nu kommer prästen och assistenter till den sjuke, och då fick man då buga sig inför Kristus som kom genom samhället. Och det avslutas, det förbjuds efter reformationen, och det är sådana saker. Det vi menar med kulturrevolution, att folks mentalitet, eller åtminstone det som får förekomma i samhället, förändras i grunden.
Och hur skulle du säga att folket reagerade? Reagerade man på detta?
Det är lite olika. Det finns ju i städerna, då menar jag Malmö, Stockholm och några andra städer, Uppsala delvis. I de städerna där tycks budskapet från det vi kan kalla för den tyska reformationen, för det finns ju flera olika reformationer, alltså den i Schweiz med det som blir med reformärt kristendom så småningom, England, Skottland, de har liksom väldigt olika egentligen utseende, så därför talar vi om olika reformationer i pluralis. Det som hände här i Sverige, det togs emot positivt av flera i borgarna i statsbefolkningen. Riktigt hur många de var är svårt att svara på. Det är svårt att få fram statistik. Men en god portion av människor i städerna tycks ha nappat på budskapet som då mejslas fram efter ett tag med det som man kallar för den reformatoriska kyrkan. Å andra sidan så märker man ett motstånd mot, om inte de nya teologiska idéerna som man kanske inte hade så klar uppfattning om, så protesterar man i alla fall mot olika så, ritualer och sätt att leva som inte längre var tillåtet. Det tydligaste som är känt sedan tidigare är då de fem upproren som man mobiliserar, inte minst Dacke-upproret i Småland, men även Västgötahärarnas uppror där man klandrar sig för att göra motstånd mot framförallt kungen Gustav Vasas vilja att driva igenom sin kyrkopolitik men också sitt regemente över landet. Det där kan man faktiskt följa ganska bra i källorna. Det finns brev som skrivs till kungen, det finns en del rättegångsprotokoll och olika skrivelser, 6-7 olika typer av dokument. Så där har vi ganska mycket på fötterna, och en docent i religionsvetenskap i Göteborg, Martin Bernsson, han skriver ett helt kapitel som bara handlar just om detta. Fanns det ett folkligt reformationsmotstånd i Sverige under 1500-talet? Och där visar han på diverse olika sådana källor där man reagerar negativt. Inte minst så menar man på att man är upprörd över att klostren upplöses. Alla 70 eller 80 kloster i det som nu är Sverige upplöses och tvingas stänga. Och sen, så framförallt menar man på att det är ganska lustiga uttryck. Ungefär gamla hederliga vanor eller gamla sedvänjor. Varför ska vi upphöra med dem? Så att det fanns, märker vi, ett tydligt motstånd. Det är många som inte såg att det var nödvändigt att bryta med den, låt oss kalla för romerska kyrkan.
Hur lång tid skulle du säga att det tog att reformera Sverige? När försvann, när var katolicismen borta?
En slutpunkt skulle kunna vara år 1617. 1617 införs det dödsstraff för katoliker. Alltså de som upptäcks vara katolskt troende, de då skulle möta döden. Vilket inträffar i minst två fall. Alltså där har vi en sån varningsklocka, kan man säga, för de som höll kvar vid eller blev katoliker. Man skulle kunna, ett annat datum eller ett årtal är 1648, så slutet på 30-åriga kriget kan markera en annan typ av slutpunkt. Då är reformationen i religiös och politisk bemärkelse genomförd, får man väl säga. Samtidigt så är det intressant att se hur värderingar och religiösa ritualer ändå lever kvar. Och ett exempel på det är lite charmigt, skulle man kunna säga. Du vet, med namn på kor och växter har ofta Maria-namn. Det där lever kvar i folkfromheten ända in i 1800-talet. Och nu i vår tid också, där korna kan heta Stella och Rosa och en del andra sådana namn, och vi har blommor som kallas för Jungfru Marielin och så vidare. För att vara tydlig nu så är det så att Martin Luther i sin teologiska uppfattning har skrivit en magnifikat kommentar. Alltså han skriver en kommentar till Marias lovsång, och jag själv har en Maria-fromhet har Martin Luther, det är helt klart. Men Jungfru Maria som ett helgon, en person man rördar, är någonting som gradvis försvinner i den lutherska ortodoxin. Men den lever kvar i laggården, alltså ute bland bönder. Så det är kulturrevolution, alltså den är som inte riktigt helt, dominerar inte föreställningarna helt och hållet överallt.
Boken berättar om reformationen i Sverige. På vilket sätt skiljer sig den från reformationen i Tyskland?
Ja, man kan väl säga att det skiljer sig på en punkt, så är det väl så att om man väljer att betrakta startskottet för reformationen 21 oktober 1517 med Luthers 95 teser. Då måste man säga att reformationen i Tyskland börjar i en akademisk miljö. Det är universitetet i Wittenberg. Att Luther skulle ha spikat upp teserna på kyrkporten, det betraktar flera kyrkohistoriker som en legend. Utan det viktiga är snarare att i den här akademiska miljön så presenterar Luther 95 teser, precis som man gjorde på medeltiden i Paris, att man la fram teser som skulle debatteras i en disputation. Då var han beredd på mothugg, så att motargument skulle komma mot dessa 95 teser, som är en sån här ordinarie akademisk praxis. Så det börjar där. Men i Sverige så är det ju snarare en reformation som styrs mycket av kung Gustav Vasa och de teologer som Olaus Petri till exempel, som är som bundsförvanter till honom. Men det är i grund och botten en reformation som kommer ovanifrån och kommer från hovet, från kungen. Sen kan man peka på en annan skillnad, och det finns ju bondeuppror också i Tyskland, men de har ett helt annat syfte än de bondeuppror som vi ser i de här fem upproren i Sverige. Nämligen, i Tyskland så var det mer en social frågeställning, att man ville markera orättvisor som fanns i samhället, och bönderna vände sig mot furstar som man upplevde som auktoritära och utnyttjade befolkningen. Och det kom så småningom in en antiromerskt attityd bland bondeuppror i Tyskland. Men i Sverige så vände sig ju bönderna mot den nya läran, kan man säga, och mot Gustav Vasa. Och sen kan man gå längre fram. Det är lite dumt att fastna i 1520-talet. Man kan gå längre fram i tiden, och då ser utvecklingen lite olika ut. Så vi byter ju kung i Sverige när kung Johan den tredje kommer. Upptas till förhandlingar med Rom där man försöker se om det skulle kunna gå att kompromissa och återigen göra Sverige till ett katolskt land på vissa villkor. Det där är något som sker då på 1570-talet, medan i Tyskland så har man redan genom möten i Augsburg kommit fram till att man behöver helt enkelt låta försten i varje del av Tyskland själv avgöra vilken religion som ska gälla. Så efter ett tag, efter några decennier, så kommer skillnaden att bli ganska stora mellan utvecklingen i Tyskland och utvecklingen i Sverige. Och om det är något som jag hoppas inför påvens besök och reformationsminnet, reflektionen kring det, är att man verkligen ser att reformationerna i olika länder var väldigt olika. Därför kan man inte bara studera Melanchthon och Luther och sen överföra händelseutvecklingen i Tyskland och Schweiz och säga att det var samma sak här i Norden. Utan det var väldigt olika.
Om vi nu förflyttar oss till vår tid, det har gått 500 år och påven Franciscus kommer till Lund i oktober just för att inom ramen för den ekumeniska dialogen delta i 500-årsminnet av reformationen. Vad är det viktigt att minnas?
Jag tror att det kan vara viktigt att minnas att det finns gemensamma drag. Om man går tillbaka till den medeltida kyrkan, man kan peka på, och det är något som görs också i ett dokument som heter Från konflikt till gemenskap. Det finns ett gemensamt arv från medeltiden. Det kan vara att bönböckerna ungefär ser likadana ut ganska länge in på 1600-talet. Det finns ett gemensamt teologiskt arv, vi vet, med sådana kyrkofäder som Augustinus och mystiker teologer som Bernard och Clairvaux. Mässans struktur, alltså eukaristinmässans uppbyggnad i svenska kyrkan i Sverige, då katolska kyrkan ser ungefär likadan ut. Alltså det finns en flera kyrkobyggnader med Albertus Pictors målningar och så vidare. Det finns många sådana här saker som man har som ett gemensamt arv. Och sen tror jag det är för det andra viktigt att försöka ändå se vad det var som hände, helt enkelt. Att helt enkelt gå tillbaka och minnas upplösningen av klostren. Vad kan det ha betytt? Man måste se framför sig 70 eller 80 kloster bara i Sverige. Förmodligen 200 kloster som på den tiden var väldigt betydelsefulla institutioner och tog mycket liksom plats i samhället. Om man kommer till Enköping till exempel, så finns det en modell i museet där som är ganska stor klosterkyrka. Att de helt enkelt elimineras och försvinner, det är ett otroligt ingrepp i kulturen, och det borde man se sanningen i vitögat och se att så skedde det. Och det finns det på en rad andra områden sådana ganska våldsamma ingrepp i människors vardag. Det tror jag det kunde vara bra om man gick tillbaka och såg på det. Sen kan det finnas lite längre fram i historien om vi går till 1800-talet och ända fram till 1952-1977. Om jag nu talar som katolsk representant så fanns det ju under lång tid inte bara fördomar utan till och med lagar som gjorde att katolikers närvaro i samhället begränsades. Det var olika typer av arbete man kunde få och om man kunde uttrycka sin religion fritt i samhället respektive om man till exempel kunde grunda kloster överhuvudtaget. Och det förbudet mot att grunda kloster upphävs fullt ut först 1977. Och det är rätt så sent som man säga. Den där historien är värd att berätta.
Påven Franciscus uttrycker ofta sin uppskattning över den enkla folktron och bara det faktum att han kommer till Lund personligen är ett uttryck för att han vill flytta mötet från akademiska och teologiska samtalsrum till gatan kan man säga. Han brukar tala om hur tron hos folket är konkret och levande och närvarande i vardagen. Skulle du säga att den enkla folktron föll offer för reformationen i Sverige?
Ja, det påstår jag. Jag påstår att det som händer på, i alla fall i Sverige på 1500-talet är ju att just den här konkreta, påtagliga folktron, med det menar jag att man använder sinnena, man använder kroppen, man betraktar saker, man tar vigvatten i handen och gör korstecken, man stoppar in fingrar i såna här hål på en vägg som finns i Vadstena kloster och de hålen där symboliserar Jesu Kristi sårmärken och man går sedan igenom en port, liksom synda förlåtelsens port. Och överhuvudtaget man använder kroppen i den medeltida kyrkan och jag skulle påstå i den nuvarande katolska kyrkan, nuvarande ortodoxa kyrkan och den slags återkomst av synliga, kroppsliga uttryck för tron också kommer tillbaka till Pingstkyrkan och Svenska kyrkan i vår tid. Jag vågar påstå att just den enkla folktron som handlar om sinnesintrycken och att använda kroppen, den går förlorad och vi har dokumenterat detta genom Anders Pils som har skrivit nästan 50 sidor just om hur tron avmaterialiseras. Det vill säga det synliga, kroppsliga försvinner inte helt men det blir en mer abstrakt religiös tro där man ska lyssna till Guds ord som predikas och det blir väldigt intellektuell tro där man ska använda örat. Men det var det som hände då och vi ser att senaste, ja, säg 30 åren ungefär så i olika samfund i Sverige så kommer vardagliga, enkla, konkreta, påtagliga, synliga uttryck för tron kommer tillbaka.
Och då kommer man till titeln, Doften av rykande vekar. Lågan har slocknat men vekarna ryker och doftar fortfarande.
Ja, precis. Ja, vi tror att de doftar. De allra flesta kapitlen i boken är då kyrkohistoria som går tillbaka till 1500- och 1600-talet. Men vi har också det sista kapitlet som är en essä, som en epilog som Herr Åkerlund har skrivit. Där kommer han in på utvecklingen från sitt personliga perspektiv, utvecklingen senaste 50 åren kan vi säga. Där ser han hur det finns ganska stora förändringar bland kristna och vilka böcker de läser och hur deras religiositet ser ut. Och där finns det en reflektion också kring ikonernas återkomst i spiritualiteten i vår tid.
Vem vill du och ni ska läsa boken?
Ja, alltså, vi hoppas ju verkligen att boken kan nå några av vad vi skulle kunna kalla för den bildade allmänheten. Det fanns en intressant debatt i sociala medier inför en ishockeymatch. Det är AIK, så Stockholmslaget AIK skulle möta Tingsryd, ishockeylag från Småland här i våras. Då uppstod det en debatt i sociala medier. Hur hård skulle den serien av matcher bli? Hur blodig skulle den här kampen mellan Stockholmslaget och AIK som huvudstaden och det lilla Tingsryd i Småland, hur blodig skulle den bli? Så då figurerade en jämförelse med Dackefejden, Dackeupproret, och som då var väldigt blodig på den tiden. Och då har AIKs ishockeytränare Roger Melin, han visste inte riktigt vad Dackeupproret var för någonting, så han kunde inte uttala sig i den här debatten. Men så läste han på och så sa han att matchen mellan AIK och Tingsryd kommer inte bli lika blodig som Dackefejden, den var hemsk. Och sen säger han så här då: jag tyckte att det var kul att läsa på när det började pratas och skrivas om Dackefejden inför matchen mot Tingsryd. Jag var lite dåligt insatt. Det är jag inte nu. Så vi hoppas att ishockeytränare och andra som vill få lite mer kunskap helt enkelt om både med sina historier här i Sverige och den religiösa utvecklingen. Så det är väl en sorts publik som jag verkligen hoppas nå. Och sen också hoppas vi nå också till människor som är mer kyrkvana och tar del av den här typen av skrifter, kanske i annat fall också.
Jag tackar dig, Pater Fredrik Heiding, för ditt arbete och för att du berättade för oss idag om den här boken, Doften av rykande vekar. Thank you.